mina damer och herrar, ett varmt välkomnande till Tankepodden med bröderna Järbo.
Då ska vi välkomna lyssnarna till dagens avsnitt här, och det är första gången som vi är med oss en gäst idag.
Ja, det är det, och det är ingen mindre än Christian. Min gamla, vad får man kalla det, kyrkliga kollega en gång i tiden, så att jag jobbade i ledarskap tillsammans, men också en gammal trogen vän får man ju säga också. Ja.
Och då kan man fråga sig så här, varför har vi med oss Christian här idag? Jo, tanken var idag att vi ska prata lite grann om, som vi har nämnt lite tidigare faktiskt, om det här med att man kan tillhöra olika sammanhang. Inte bara just som i vårt fall att man tillhör en kyrka, mormonkyrkan, utan man kan tillhöra olika sammanhang där man känner att man blir lite pådyvlad eller uppfostrad, eller att man fastnar i någon idé om någonting som man känner blir en del av sig själv, och sen då när man, så kan det vara väldigt svårt att ta sig vidare därifrån till någonting nytt. Och man bygger en idé om någonting, och sen så är det väldigt lätt att man fastnar och kopplar det till sin identitet på något vis, tror jag. Och Christian, du har gjort en, vad ska man säga, en resa. Vi har varit med i samma kyrka, och jag vet att du har gjort en ganska lång resa i det här, när du har tagit dig ifrån också lite grann den här religionen som vi uppvuxna i. Så att jag tänkte att vi skulle liksom prata lite om detta idag, och tänkte att du då får börja med att presentera dig lite grann.
Ja, tack så mycket. Superkul att vara här. Jag är ju ett hängivet fan av podden. Jag har lyssnat länge, och är också ett fan av er två som personer. Så att det är en ära att få vara med.
Ärofyllt.
Ja, och bryta ny gästmark här på Tankepodden. Ja, det är stort.
Det är stort, absolut.
Ja, den korta introduktionen här, det är ju att jag är jämngammal med Isak. Mm. Och jag bor här i Stockholm och har familj, fru och några barn. Jobbar och står i, spelar lite innebandy och reflekterar mycket över livet och om tankar och om golf spelar jag en del också, och tänker mycket kring det mikrokosmos som finns i ett golfslag, och det kanske vi kommer in på här framöver. Ja, golfen är som en mikroversion av livet.
Det låter onekligen spännande.
Golf är tankeprovocerande verksamhet, kan jag säga. Om det liknar discgolf, om det liknar frisbeegolf. Men det är
nej, det är alltså, vi pratar riktig golf. Ja, men nu är inte det här en sportpodd eller en golfpodd, så att vi kanske får lugna oss på det.
Vi kanske kan ägna ett eget avsnitt sen åt golf i förhållande till. För den här podden handlar ju till största delen om vår livsupplevelse, är det ju vi poddar om. Och livsupplevelsen finns ju i golfen också.
Absolut. Ja. Nej, men det vore inte helt fel faktiskt att ge golfen det utrymme den sporten så väl förtjänar, alltså, i den här podden. Mm. Ja, och till den här introduktionen måste jag ju också lägga, vilket ni missade, vilket förvånar mig, det är ju det att vi är också kusiner.
Just det.
Men det är inte därför jag är här.
Nej, men det är ändå en ganska väsentlig detalj, får man ju säga.
Ja, det får man ju nog säga, att det därifrån så härstammar mycket av vår uppskattning för varandra.
Och du och jag, vi kommer ihåg när vi var små, vi lekte ju en del, och du var hemma och sov över hos mig en gång, och vi skulle bygga någon sån här, jag vet inte vad vi gjorde riktigt, men vi skulle dra snören.
Det var linbanan med snören genom hela huset.
Varför gjorde vi det egentligen?
Varför gör man någonting som barn?
För det var kul.
Ja, det var kul. Vi var i stunden, och det kommer ihåg att eran pappa var lagom nöjd över när han skulle upp på natten här och försöka toaletten med snöre genom hela hallen.
Precis. Ja, det är ett minne jag hade.
Ja, verkligen. Och jag kommer ihåg att det var en skräckblandad förtjusning jag kom hem till. För det var lite vildare där liksom, än vad det var hemma hos mig. Jag blev, liksom, man kom innanför dörren och blev liksom jagad. Och sådär, liksom.
Vad kul att du upplevde det så.
Ja, det var galet var det. Men det var ju ett äventyr.
Familjen Järbos kaos liksom.
Kom man ner till Partille, vet du. Det var ju det var vilda tider.
Ja, vi var ju fem ungar som klättrade runt på väggarna. Och speciellt Anton, han var den vildaste av oss. Men det var ju tjo och kim, så att grannarna fick ju, som bodde under oss. Vi hade ju en villa som vi hyrde ut undervåningen till en familj som bodde där. Och de kom ihåg att de kom och fick, de dunkade i taket en kvast ofta när de höll på. Och sen så ibland kom hon upp till och med och plinga på så att ni får nu vara tysta och sådär. Så att mamma och pappa hade
väl lite kåne. Och då sa ni bara, det är vårat hus. Flytta om ni inte tycker om det.
Take it or leave it.
Ja, precis. Ni måste inte bo här.
Nej, precis.
Ja. Det var hårt.
Ja. Sen en annan beröringspunkt här som finns, det är ju att du och Anton, du var ju en ledare i kyrkan på ganska hög nivå tillsammans med Christian.
Ja, lägsta möjliga nivå är det väl skulle jag säga. lägsta möjliga ledarskap. Nej men vi, det var vi. Och du och jag Christian, vi connectade ju inte så mycket i barndomen, för du är ju äldre än mig i 4 år, men vi connectade ju mycket mer när vi var vuxna sen, när vi satt i ledarskap ihop.
Precis, så var det verkligen. Mm. Det var väldigt roligt. Jag kommer ihåg att jag kom in i den här trojkan då, som det här liksom lokala ledarskapet då består av. Det är en församlingsföreståndare, så kallad biskop då, som har 2 stycken rådgivare. Och då hade jag kommit in på den ena positionen där, och så skulle den andra rådgivaren flytta ut. Och när det då kom på förslag att Anton skulle täcka upp där eller få komma in i ledarskapet, så var jag ju inte negativt inställd till det på något sätt.
Så jag blev inlobbad via kontakter kan man säga. I
precis, ja. Precis. Nepotism kallas det.
Svågerpolitik.
Ja, precis.
Och det renderade ju i en del härliga kvällspromenader där vi diskuterade allt möjligt som vi gick igenom där, och idéer som vi ville ha igenom och sånt där som vi tyckte skulle vara bra och saker vi upplevde och tankar och sådär. Det var en trevlig tid som jag kommer ihåg det.
Det var det, verkligen.
Men om man går tillbaka från början då Christian, om du berättar lite kring din uppväxt i den här då, man får säga det, i den här religionen, det här liksom som ändå är konceptet mormon, hur det påverkar dig och hur du upplevde det och ja, positiva, negativa sidor som du reagerade på så där.
Ja, det finns otroligt mycket att säga, och man kan ju börja med att säga att i många avseenden så är jag nog mer mormon än svensk.
Och, det var intressant vinkling.
Ja, och kanske inte så mycket längre, men så upplevde jag nog det då. Och det var inte med lite stolthet som jag ändå liksom såg på mig på det sättet. Medlemskap i en ganska fundamentalistisk och högkrävande religion kan nog liknas vid att vara väldigt, väldigt förtjust i ett fotbollslag till exempel. Man är AIK-are och man är AIK-are på livstid. Hans föräldrar har satt den i AIK-fotbollsskola. Farsan har AIK-tatuering. Man får AIK-pyjamas och allt vad man kan få då när man fyller år, när man är liten. Och man identifierar sig som AIK-are då i kontrast till de som då håller på Hammarby eller Djurgården, och gud förbjude IFK Göteborg. Eller ÖIS för den delen också.
Ja, man har några ÖIS-are här. Gubben.
Ja. Ja, precis. Man identifierar sig då som AIK-are.
Ska nämnas att jag är ÖIS-are av familjebörd kan man säga då.
Precis
det fenomenet som Christian beskriver.
Ja, precis.
Det är du en produkt
precis.
Av. Ja.
Precis. Så är det. Så att det är en identitet. Man hämtar sin identitet från det här, och det blir ofta en sociala sammanhang. Men det som skiljer medlemskap i en religion från ett fotbollsfanskap, det är ju den aspekten att religionen tar kontroll över din självbild och din självkänsla och din evighet på ett sätt som fotboll inte gör. Du kanske känner efter några matcher in på säsongen att nu är det här guldet förlorat, och så kan det mycket väl vara, men det kommer alltid en ny säsong där man kan hoppas om troféer och vinst. Riktigt så är det inte riktigt i religion, eftersom att ett litet snedsteg som du inte adresserar och omvänder dig ifrån kan ju innebära att du tappar din evighet, tappar din frälsning. Så att det är väldigt mycket mer i potten när det gäller religion än vad det är i fotboll. Men i övrigt så kan man nog sätta den... Man kan sätta ett litet likhetstecken däremellan, skulle jag nog säga.
Och jag kan flika in där, för att jag var ju på, har ju pratat om tidigare, på mission, som vi kallar det för. Jag var missionär i 2 år. Det är man ju i kyrkan. Som man så åker man iväg i 2 år och missionerar. Och där, jag var ju i Grekland, och de var ju... de är ju ortodoxa där. Så att vara mormon i Grekland och försöka undervisa eller försöka rekrytera greker till mormonkyrkan, det var ungefär som att vara IFK-are mitt i Solna och rekrytera AIK-are till IFK ungefär, ska man säga.
Det är nog en väldigt bra analogi, skulle jag säga.
Mm.
Jag var i Finland och där är ju alla väldigt statskyrkliga men icke-troende. Och det var lite grann samma bild där, att det var ingen som var jättesugen på att byta lag, byta färger. Mm. Helt enkelt, för att man är ganska trygg och bekväm med det man har. Så att hela den här kyrkbiten är väldigt, väldigt definierande av ens person och ens identitet och tränger sig in i ens tankar på ett otroligt kraftfullt sätt.
Mm.
Och för mig blir det att redan från tidig ålder, alltså vi pratar 7-8 år, så blir jag väldigt varse min, det här som jag var inne på med risken för att inte bli frälst. Jag drog på mig skam och skuld i väldigt tidig ålder. Och jag känner mig aldrig riktigt trygg att adressera eller ta upp det. Mina snedsteg då, mina misstag som jag såg, mina synder med mina föräldrar. Eftersom att jag då var ju rädd för att om jag gjorde det så skulle det då inverka menligt på mitt medlemskap i familjen och i kyrkan. Så att det blev att jag fick hålla det inom mig helt enkelt. Och inte kunde prata med någon om det. Och då konsekvensen av det blir att man lever då som en hycklare, där man känner inombords att man inte är så fin eller så rättfärdig eller värdig som man då skulle behöva vara. Vilket ju är svårt för en 8, 10, 12, 15, 16-åring att hantera. Det är svårt för vuxna människor också att hantera. Jag menar, ni jobbar ju själva, ibland kan man känna så här att bara ingen får reda på att jag inte kan mitt jobb. Liksom. Tänk om någon skulle veta att jag bara skjuter från höften i vissa lägen.
Ja.
Och det är tänkt det fast gånger tusen, liksom, att det gäller din evighet också.
Och min spontana reflektion i det du pratar om här, det är ju väldigt mänskliga saker.
Otroligt.
Så det är ju någonting egentligen det här som finns hos alla människor. Att alla människor känner sig som en bluff ibland, eller som att man inte riktigt, man är fake, eller att man inte har koll på det man ska ha koll på. Och så. Och det mest liksom mänskliga i världen, att vi sjunker i liksom humör och förståelse på daglig basis. Och vi ser inte så kloka alltid. Jag kan även känna när jag tittar tillbaka på kyrkan att jag hade en väldigt bra och trevlig tid i kyrkan. Och jag tror att kyrkan har nog påverkat olika människor på olika sätt. Vissa människor tycker inte att det har varit så problematiskt och kan ganska problemfritt lämna kyrkan och så, medan andra får kämpa sig ifrån den. Och det är väldigt individuellt. Så jo, det får man ha stor respekt för.
Absolut.
Att det är olika resor för olika människor. Men det är ändå lite intressant det där, tycker jag, som du sätter fingret på i det. Känna att man inte får vara mänsklig. Det tror jag är väldigt problematiskt, därför att det ingår i den mänskliga liksom resan och upplevelsen att man pendlar upp och ner i kvalitet på sitt tänkande och sitt agerande och så.
Absolut. Ja. Och någonting som jag nu så här, som lite äldre och med retrospektivt kan sakna är att jag inte hade förmågan att ta mig själv rätten att fatta egna beslut eller göra mina egna misstag. Det är också lite grann nyckeln då. Alltså det tangerar på det här med principerna. Som också då till slut blev min frälsning, kan man säga. Och vi kommer till det, hur det såg ut för mig.
Och en kyrka liknar väldigt mycket en företagsstruktur eller en politisk tillhörighet där det finns en ledning som driver då företagets agenda framåt eller det politiska partiet framåt eller kyrkan framåt. Det som kanske särskiljer lite grann då, det beror på, men det finns ett större eller mindre utrymme för de som är medlemmar i de här eller anställda i de här då företagen eller tillhörigheterna att påverka, tycka, tänka och säga det man själv tycker att skulle vara bra för det här företaget då, eller partiet eller vad det nu kan vara, eller kyrkan. Och jag kan tänka att det som är just i kyrkan då, att där är det ganska så utstakat vad det är som gäller, vad man kan göra och inte kan göra och hur man ska göra saker och ting. Vad tänker du om det, Christian?
Ja, jag tänker att det är en riktig analys och jag tror att det är inte unikt för den här kyrkan, men alltså, en partiledning bestämmer ju hur det är och då kan sossen på golvet bara liksom stå med mössan i hand och agera utifrån det. Till det här, alltså i kyrkliga sammanhang, så i varje fall i vår upplevelse i kyrkan, så finns det också en dimension av att det är inte bara partilinjen som styr, utan att de också inspirerar av Gud. Och det de säger är liksom Guds eviga sanningar. Och man kan ju alltid säga emot en partiledning eller en vd, men att säga emot en ledare som då talar för Gud och säger sig vara auktoriserad av Gud att säga vad Gud vill idag, blir väldigt, väldigt mer laddat. Det finns större implikationer av att gå emot det, både som ens egna idéer om hur man ska liksom förhålla sig för att bli frälst, men också i förhållande till de då människorna man har omkring sig i sitt sammanhang, alltså i sitt sociala sammanhang, sin familj, sina vänner. Det finns ju inte sån möjlighet att vara väldigt frispråkig och komma med andra förslag eller vara kritisk när kritiken i sig innebär att man inte stöttar och tror på idén eller grunden till kyrkans existens och program. Så det blir ett väldigt stort, ja, inte problem kanske, men en väldigt stor utmaning då när man känner att man vill ifrågasätta, man känner att man har andra ingångar eller värderar saker på ett annat sätt än vad som sker då från HQ.
Men då är jag lite nyfiken på, vi alla tre, vi har ju lite olika resor från att vara då väldigt hängivna i det här sammanhanget som vi alla tillhörde då. Det är ju lite speciellt för att det är ganska ovanligt det här med att vara mormon i Sverige och så. Det finns ju inte så många. Som du säger, man är ju väldigt investerad i detta. Och jag kan känna att så man tycker att man har fått mycket fint med sig också på något vis. Och min väg ifrån kyrkan har ändå varit relativt oproblematisk skulle jag säga. Även om det blev liksom lite som en tomhet i mitt andliga rum efter att jag lämnade kyrkan. Det kände jag tydligt. För mig så berättade jag lite tidigare också då om hur principerna för mig blev ett sätt att omfamna livet och dess andlighet och allting i ett enda heltäckande sammanhang som jag tycker beskriver allting. Men åter till det jag tänkte säga då, det var ju det här att jag är lite intresserad av då, jag har ju pratat lite grann om min resa, men nu när du är här idag så är vi nyfikna på din resa. Hur den var och vad var det som fick dig att börja den resan och hur såg den ut fram tills vart du står idag?
Man kan börja att säga att jag menar, generellt så var jag väldigt, väldigt hängiven och väldigt troende. Otroligt dogmatisk. Jag hade uppfattning om att jag hade svar på alla tuffa frågor och jag visste vad svaren var på allt det som folk undrar över. Vad är meningen med livet? Vad händer efter döden? Och vad hände innan vi kom hit till jorden? Och liksom allt sånt. Det bästa med mormonismen enligt mig för 10 år sedan var ju att den är sann. Och att vi har svaret på alla frågor. Så att det var ju väldigt, väldigt viktigt för mig. Sen hade vi köpt hus, det var 2013. Vi hade köpt hus här uppe i Stockholm. Det var mycket renovering. Och samtidigt som jag då hyste drömmar om att vara någon slags elitmotionär i triathlon. Så att det var mycket simning, cykel och löpning då ett tag. Och den sommaren där 2013 så jag började hårt på huset, men jag kunde innan då, jag körde 12 timmars dagar på huset, så var jag ute och cyklade 7-8 mil och sprang en halv mil liksom, som ett normalt så, träningspass. Och till slut så orkade jag inte kroppen. Det var som att jag hade maxat kreditkortet för mycket och banken drog in krediten helt enkelt. Det finns inte mer liksom. Bufferten av energi var borta. Och blev väldigt, väldigt trött. Och jag gick ut från promenad där i oktober. Ja, det var nu blir 7 år sedan. Och fick en väldigt stark känsla där. Att det kom liksom, jag kände att jag blev nästan begåvad. Jag upplevde att min träning hade gett mig mer andlighet än min religion. Och det förbryllade mig lite grann. Hur kan det vara så? Och kort efter det så fick jag någon länk skickad till mig av min fru till en blogg som verkligen stött. Slog an en ton hos mig. Det spelar ingen roll vad den handlar om, men att den bloggen blev som öppningen in till att ifrågasätta kyrkan idag. Den moderna mormonkyrkan kunde kraftigt ifrågasättas. Och genom den här bloggen och andra böcker och sådär som jag läste, som den ledde mig till, så kan man säga att jag blev en neofundamentalist.
Vad är det?
Precis, jag skulle säga samma
en sak. Neofundamentalist är så en neo är ju latin på något sätt för ny, va?
Ja.
Och jag blev liksom övertygad om att kyrkans ursprung var 100% liksom legit liksom. Det var rätt och korrekt. Grundaren då, Joseph Smith, han var rätt ute, men efter hans död 1844 och framåt så blev det så att kyrkan liksom gick felaktiga vägar och spårade ur, kan man säga. Och jag hade väldigt lite liksom tilltro och uppskattning för det moderna ledarskapet. Så att det blev ju liksom min nya ingång till mormonismen. Jag blev nästan ännu mer hängiven, men från ett annat håll helt enkelt. Och i det här sammanhanget så var ju du och jag, Anton, då ledare i den här församlingen. Mm. Eller med assistenter till församlingsföreståndaren. Och det blev en väldig konflikt i mig.
Mm.
När jag då ifrågasätter kyrkan idag och ledarna. Samtidigt som jag skulle liksom då försöka leda den här församlingen. Som vi då byggde på den idén att ledarna idag är Guds språkrör.
Mm. Du drog in mig i det där.
Ja, jag är hemskt ledsen.
Där gick jag glad och nöjd och liksom levde kyrklivet. Och så helt plötsligt var man indragen i det här. Så jag var ju nyfiken.
Ja, precis. Precis. Så du är inte den som säger nej till någonting. Så att
nej, jag gillar att pröva.
YOLO. Neofundamentalist, liksom. Vi kör.
Ja, precis.
Vi tar en kvällspromenad. Surra lite om det. Berätta.
Ja, det var inte riktigt det begreppet, neofundamentalist. Det var inte riktigt det begreppet som jag tänkte så. Men det var det var. Jag började skriva på någon blogg också. Som ingen läste.
Som den här podden typ.
Ja, precis.
Nu pratar du en podd som ingen lyssnar på. det går bra nu.
Ja. Jo, men jag hade en blogg som ingen läste. Och nu är jag på en podd som ingen lyssnar på. Det är fantastiskt. Cirkeln är på något sätt sluten. Det är så himla roligt. Men den här bloggen då skrev jag i alla fall ett inlägg som via omvägar kom till liksom ledarskapet ovanför där vi var. Det kom till deras kännedom. Och ganska snabbt så blev jag liksom avlöst helt enkelt. Jag blev liksom kickad från min befattning där i församlingen på grund av det jag hade skrivit. Och tanken var ju då att eftersom att jag hyste sådana här uppfattningar så kunde jag liksom inte stå upp och representera församlingen. Och jag har ingenting emot det i sak så. Det var väl i och för sig korrekt utifrån det perspektivet att man måste liksom vara helt on board. Man måste hålla med om allting och man får inte vara liksom lite kritisk eller ifrågasättande till ledarskapet för att få vara med. Liksom. Så att i sak så var det väl korrekt. Sen så handhavandet kan man ha lite synpunkter på, men det är ju länge sedan nu.
Mm. Du rekryterade in mig där och sen så blev du kickad, så satt jag där själv.
Ja, precis. Precis, så då var du tvungen att flytta till Alingsås för att bli
fri.
Det var ända utvägen.
Nej, men det var bra tider ändå när jag tänker tillbaka på det. Vi hade roligt ju. Vi pratade om förändring inifrån.
Ja.
Alltså, vi hade ju andra synsätt liksom på vissa saker än vad som rådde. Och vi tänkte att det skulle bli bra och att vi gjorde vårt bästa för det. Det är ju den första fasen som jag upplever det. Eller den första fasen är ju när det går upp för en. Man får de här känslorna att det här är någonting jag inte tror. Det här är någonting jag inte står för. Någonting är märkligt här. Det går upp för en. Och sen så ska man behöva ta itu med det på ett sätt då. När man på något sätt, jag landade där du landade. Att det här är ändå mycket bra. Det här är bra grejer. Det är många människor som lever fina liv. Och här kan vi vara. Och så kan vi göra vårt bästa inifrån detta för att liksom göra det ännu bättre. Så pratar du ju.
Mm, absolut.
Och där var på något sätt första fasen där vi jobbade på ett tag liksom. Och sen, om du fortsätter därifrån då, vilka liksom faser går man vidare i liksom? Vad händer sen?
Ja, min resa i det här avseendet är väldigt olik. Om man tar Isak så här, liksom att han gled ur liksom, och det var liksom inget fram eller tillbaka eller in hårdare på ett sätt, utan det var som att det är liksom...
Han gjorde vad vi kallar för en smooth fade out.
Ja, precis.
Han kommer liksom varannan söndag, sen kommer han var tredje söndag, och sen är plötsligt han inte där, så har ingen märkt någonting, för det har gått gradvis.
Då måste vi så här bara berätta vad en smooth fade out innebär lite kort då. Jag flyttade till Västerhaninge med min dotter, jag skilde mig 2015. Det var ju inte riktigt i planen för en god mormon. Man säger skilsmässa passar inte så bra in riktigt där i det pusslet man lägger. jag hade ju läst mycket, en del, inte lika mycket som du Christian och säkert inte lika mycket som du Anton heller. Men jag hade ju läst, det var ju nog jag som fick dig först att börja läsa Anton lite grann. Jag kom över lite såna här artiklar som jag skickade till dig och så började vi.
Jag tänkte bara, jag är på liksom, vad är det här för något? Upp och hoppa. Jag har Christian som drar det här hållet och du har någonting här åt mig. Ja, vi kör.
Ja precis. Nej men... Det att jag hade börjat läsa och insåg att det fanns mycket stora problem med kyrkans story som man berättade. Som inte riktigt höll ihop i praktiken. Det gjorde nog också då att jag tappade lite intresse till slut. Och då började jag kunna se mer den här biten då att det är liksom... Att det inte alls vad jag trodde att det var, utan det är ett sammanhang som kan vara väldigt trevligt och bra. Och man kan hitta sin andlighet där, absolut. Och man kan köra det racet och det kan bli hur bra som helst om man är inne i det och så. Men jag kände för mig nu, där jag stod, så kände jag att det är inte riktigt vad det är som jag såg framför mig och kändes rätt. Och så då började jag ju försiktigt att lämna. Och precis som du sa,
från att ha varit en gulsvart sminkad trumslagare i klacken liksom, som stod och skrek och trumma, så var du nu nere liksom och satt i klacken med halsduk på dig. Liksom,
ja, kanske. Så ja. Man kan säga.
Du var där, alla såg dig då och då. Liksom.
Och helt plötsligt så sitter du på familjeläktaren.
Sen så blev det ju till slut naturligtvis så att det här tomrummet då fanns där lite grann och jag sökte, man lyssnar mycket på poddar och man läser böcker och sådär och så. Och sen ramlade jag över det här med principerna en dag och blev helt liksom så här, what?
För jag har ju nyfrälst.
Men jag har ju läst mycket personlig utveckling och så i många år och hållit på med detta och blev ganska trött på det här med självhjälp och sånt där. Men det här var något helt nytt, något helt annorlunda som jag aldrig hade varit liksom. Och jag såg någonting i detta som var liksom då att det här är någonting vackert i detta.
Blev du trött på det här med självhjälpsseminarium och sånt där? Så att det var så inspirerande.
Ja, så att sen dess så har det varit den vägen. Och för mig då så har ju principerna blivit som någon form av, inte ny religion, för det är absolut ingen religion för mig. Men det har blivit en andlig dimension i mitt liv. Det har blivit en riktning att titta i. Som Sidney Banks då säger att det finns inget slut på medvetande nivåer. Du kan aldrig komma till en medvetande nivå som nu har jag nått toppen. Du kan alltid se nya saker från en ny horisont. Och det vill säga att det är en evig resa vi gör på något vis. Och samtidigt som då, det är ingen heller en utvecklingsresa i det att jag ska utvecklas och bli någonting. Det är inte det handlar om, utan det är också det fina med det då, är att det finns redan där. Det handlar bara om att se det.
Det låter ungefär som att det utvidgar din själ. Mm. Upplyser ditt förstånd och bara smakar gott helt enkelt.
Ja.
Och smakar det gott, känns det gott, då vet vi. Då är det också gott.
Det är också gott. Ja. Nu citerar du mig, Christian. Det blir jag brukar säga när telefonförsäljarna ringer upp och vill sälja på mig någonting. Så säger jag.
Vad säger du då?
Ja, men jag skulle kunna köpa det här, men det känns inte riktigt bra. Och om det är en sak jag har lärt mig, så är det att om det inte riktigt känns bra, då är det ofta inte bra. Och då har man svårt att säga emot det.
Vad har du för motreplik då?
Nej, men det går ju emot det vi säger om här enligt principerna. För känslorna ska vi inte lyssna så mycket på. Om det inte känns bra nu, det kan ju fortfarande, det är ju bara en barometer på vad jag har i
huvudet. Vi ska lyssna på känslorna som en barometer.
Ja, att just nu är inte jag så högt kvalitet på mitt tänkande. Så ring imorgon kanske, kan man säga. Så kanske du har bättre säljlycka.
Just nu är jag inte i mitt sinnesfulla bruk att ta ett beslut om detta.
Precis. Så du körde en som vi kallar slow, smooth fade out då, Isak. Det var inte alls många som reagerade på att du en dag liksom inte ens satt där i bänkraderna längre.
Jag fick lite mail och sådär och fick avböja några gånger och missionärerna på kritik och sådär. Men det var inte farligt. Det var ganska odramatiskt.
Och du Christian, hur gick du vidare när efter din avlösning där från ledarskapet?
Ja, då var jag ju fortfarande väldigt troende. Och jag fick en upplevelse, jag fick en stark känsla och någon satt och bad. Och så kände jag att jag ska skriva en bok. Jag har länge tänkt att jag ska skriva en bok och det vore kul liksom och göra det. Och så kommer jag ihåg att jag då satte mig för att börja liksom och tänkte att det här ska bli den boken som liksom avslutar allt, liksom, alla behov av att liksom adressera saker som har med mormonism att göra. Liksom. Jag hade ganska någon slags hybris då. Va? Att det här, liksom, det här är Gud har manat mig att skriva en bok och nu ska det banne mig skrivas
nej,
bok.
Nej, nu jäklar ska det skrivas bok.
Precis.
Du tänkte att du skulle skriva en bok.
Guds uppdrag.
Du skulle skriva en bok som ingen skulle läsa, tänkte du.
Ja, okej. Okay. Ja, nu går händelserna i förväg här, men okej. Okay. I alla fall, och så att jag skulle bara skriva den här boken. Och kände liksom att det var sånt otroligt stopp liksom. Och det kom liksom ingen vart liksom. Ingenting, det var, kändes totalt motigt liksom. Och så kom jag att jag satte mig och bad. Och så sa jag till Gud så här: okej, Gud, du har, som jag uppfattar då, du har ju sagt till mig, eller bett mig, eller inspirerat mig till att skriva en bok. Om du ska känna så här när jag skriver, så här motigt, så går det inte att skriva liksom. Så du måste berätta för mig vad jag ska göra. Och så kom jag till att la mig på kudden och 10 sekunder senare kom jag tanken till mig att skriv om din resa. Sagt och gjort, jag skrev om min resa och på 2,5 veckor ungefär så hade jag skrivit en 150-160 sidor.
Jag är inte skrivit, förvånad, Christian.
Skrivit en kioskvältare.
Precis, precis. Så att jag tryckte upp några exemplar av det där och sen var det väl några då som närmast sörjande som köpte och...
Jag köpte första upplagan.
Absolut.
Ja, den har jag hemma.
Ja, boken heter Att vakna för Gud.
Mm.
Och det var en ganska speciell upplevelse att skriva den. Det var en del av den här, från den här bloggen som ingen hade läst. Mm. En del material därifrån kunde jag ta med. För då adresserade jag just den här, vad var det som hade gjort att jag liksom vaknade upp till Gud? Liksom. Det var den här liksom, triathlon-drömmen som då gick i kras när jag lite halvt gick in i väggen och... Och sen då den här upplevelsen av att vara nära Gud och Jesus och de här sakerna som jag hade insett med att alltså problem i kyrkan som ingen hade adresserat. Och jag försökte då liksom som den jurist jag är, liksom gå igenom det lite logiskt och från början och hade väl en 500-600 hänvisningar till olika liksom källdokument då liksom, för att det är så vi skriver böcker som folk inte läser. Så blev jag sen då inkallad till som högsta chefen här som är i södra Stockholmsområdet som var lite bekymrad kan man säga.
Mm.
Och han hade inte läst hela boken men han uppfattade det som att jag i boken demonterade kyrkan.
Låg det något i det?
Ja, eller jag ifrågasatte vissa grundläggande idéer i kyrkan. Så att han hade inte helt fel så. Han hade inga svar att ge mig, han kunde inte lösa mina problem på något sätt. Och hans lösning blev då helt enkelt att ta ifrån mig tempelrekommendationen. Och då kan man flika in kanske vad det är. Mm. Man kan säga att det är ett mormon-ID.
Mm.
Det är liksom ett papper, en liten papperslapp som intygar att du är medlem i god ställning och att du får då gå in i templet. Och det finns ett tempel i södra Stockholm och ett i Finland och i Köpenhamn och runt i världen 150 stycken ungefär.
Ett supportermedlemskap kan man säga.
Kan man säga, ja. Precis, att man har en viss ställning och är betrodd. Mm. Så det tog han ifrån mig då för att jag inte då, jag talade emot då, liksom kyrkan. Mm. Och dess idéer, organisation. Och det är inte okej. Okay. Och det kan jag ju visserligen köpa så. Så att om Isak gjorde smooth transition, smooth fade out.
You gave him hell.
Så kan man säga. Ja, gjorde lite mer väsen av mig. Samtidigt var det inte så att jag heller liksom marknadsförde boken på något större sätt. Eller liksom anordnade föreläsningar där jag skulle liksom då värva anhängare till min idé. Så att det var liksom också någon bok som var baserad på en bok som ingen läste som baserades på en blogg som ingen läste helt enkelt.
Som du berättar om i en podd som ingen lyssnar på.
Precis. Här kommer uppföljaren.
Precis. Nu har vi nästan nått alla medier. Nu är det bara en föreläsning som är närvarande. Ja.
The motion picture.
Ja, precis. Precis. Man vill inte stå på några stå som i AIK-klacken när man känner att man kanske börjar tro mer på Hammarbys fotbollsidéer. Och när man också förstår att de omkring en börjar se att han är nog inte riktigt troende längre. Man går där liksom med, man kanske börjar med lite grönsvart då liksom, för att det inte var helt så. Men man är inte på helt så att grönvitt liksom, har man inte riktigt gått vidare till.
Nej.
Så att det blir ju en väldigt problematisk situation där man inte riktigt kan vara sig själv. Och där man blir lite som ett svart får helt enkelt i det hela. Sen kan det mycket väl vara så att jag upplevde det själv i mig. Mm. Upplevde det mer som ett problem. Det var en tanke som jag hade om att andra såg på mig och tänkte.
Mm.
Mer än att det kanske var så att de andra såg och tänkte.
Mm. Nu närmar vi oss kärnan här, Christian.
Närmar vi oss kärnan. Och, Och då ska man säga det att jag gjorde inte heller lätt för mig att skriva bok. Och också hade jag hållit ett par tal och sådär i kyrkan som
fick ledningen på förhöjningen att skruva på sig.
Absolut.
Jag satt och såg.
Absolut, det var någon ledare då som efteråt behövde gå upp liksom och på något sätt och dementera det jag hade sagt. Jag tyckte att jag hade goda skäl att säga det jag sa, men det var liksom, jag förstod jag sen efteråt att det var liksom en snackis runt middagsborden hos folk liksom. Så att jag har nog inte varit så demokratisk. Jag har nog inte varit så diplomatisk. Det kan jag inte påstå. Och det har nog inte legat för mig heller att vara det. Så att
vad det bottnade det i då? Eller vad...
Jag tror att det bottnar mycket att jag var fortfarande dogmatisk och vill att folk ska hålla med mig. Så att då måste jag uttrycka det jag säger för att folk ska säga att jag har rätt. För att det var fortfarande viktigt att ha rätt.
Just det.
Att ha rätt var liksom det viktigaste. För det var det mormonismen var för mig. Det är att ha rätt. Och mer rätt då än alla andra.
Det blir lite som en tävling.
Ja, det blir absolut en tävling i idéer. Vilket ju är supermärkligt egentligen, men det var nog så det var för mig. Och jag sökte nog mycket bekräftelse från ledarskap eller från andra, för att liksom, jag behövde nog, jag saknade nog det. Så att då hade jag den här boken och jag gjorde mig lite grann som till besvär på lektionerna och sådär, som sa saker som ingen egentligen ville höra.
Tack för inlägget, vi går vidare.
Ja, men lite grann så
och man kunde höra en knappnål falla på golvet när Christian har pratat.
Ja, och till slut så blev man tyst liksom, för att jag kommer ihåg att jag satt med lektionen, så var det någon som frågade mig så här: Christian, det ser ut som att du tänker på något. Du, jag tänker på 10 saker. Men det är ingen här som vill höra vad jag har att säga.
Inget
att
du vill höra.
Nej, precis. Så att jag tystnade där liksom. Och under den här veran så blev jag mer och mer liksom då neofundamentalistisk och blev mer övertygad om att grundaren Joseph Smith hade idéer som idag har liksom kastats under bussen, kan man säga. Vi stod inte upp idag i kyrkan för hans idéer om frälsning och få sin kallelse och utkorelse fastställd och andra hugsvalaren. Liksom. Sådana här stora idéer.
Nu är vi inne från långt ifrån lyssnarnas vardagliga upplevelser.
Men man kan säga
andra hugsvalaren. Men,
ja. Men man kan säga att det fanns ändå ett forum globalt som drev de här idéerna.
Absolut.
Som du anslöt dig till.
Absolut. Det fanns Facebookgrupper. Och jag var till och med över USA en vecka själv. Min fru släppte iväg mig, bless her heart, där jag var med på en sån konferens med likasinnade. Och jag fick träffa då den här ledaren för den här nya neofundamentalistiska rörelsen, vilket var en väldigt häftig upplevelse. Jag tappade ju till slut då liksom, rörelsen tappade liksom sin dragningskraft, upplevde jag efter ett tag, men innan vi kom så långt så skrev jag en bok till.
Och då blev du författare.
Och då blev jag författare, precis.
För 2 böcker ska man släppa.
Precis, det har jag hört på en podd.
Precis, ja, precis, som jag är citatmakare då. Alltså.
Ja, precis. Så jag är författare då.
En kioskvältare till. Vad hette den?
Ytterligare en bok som ingen har läst.
Jo, jag har den boken.
Ja, du har den boken också.
Har jag läst den?
Har du läst den?
Jag vet att jag har den.
Alltså, den första boken hette då Att vakna figuren, skrev jag på svenska. Sen så hade jag lite högre ambitioner, så jag skrev nästa bok på engelska faktiskt.
En global succé helt enkelt.
Ja, precis. Nej, men det var också så här 100 plus sidor med massa hänvisningar. Och då försökte jag liksom bryta ner liksom, hur kommer vi från den enkla tron till den andra hugsvalaren? Och man kan säga att den andra hugsvalaren...
Vi sitter och skrattar här. Det är fantastiskt. Jag tycker det är jättekul att höra detta.
När missionärerna träffar nya människor på stan som de berättar för om kyrkan, så är inte det första man pratar om den andra hugsvalaren.
Nej, det är det verkligen inte.
Jag tycker det är så fascinerande över alla idéer folk hittar på. Men fortsätt här nu, berätta.
Ja, jag fortsätter gärna. Och det är otroligt intressant att jag skrattar lite grann, för att då sitter jag där liksom, har egentligen ingen aning om så med vad jag pratar om, mer än att jag har läst om det i en bok och kan liksom ändå rationellt tänka kring saker och koppla olika verser till varandra för att liksom på sätt jobba ihop en modell som på något sätt stärker min uppfattning om hur någonting är, hur någonting borde vara och hur någonting borde presenteras av de som då sägs tala för Gud, va? Jesus blir liksom ens coach, liksom ens terapeut, eller kanske inte behöver en terapeut, men en person som du verkligen har en nära relation till. Och han kan träffa dig, liksom. Ni kan hänga med varandra. Liksom.
Det är när man har levlat upp till högsta leveln, kan man säga.
Det är level 8.
För att tala till gamerserna som inte lyssnar.
Det är jättebra att du översätter till gamare här också, att de förstår.
Precis, så det är liksom top level, och dit kommer man ju bara liksom, om man är totalt hängiven, liksom. Och så gjorde jag det, och även där så gick det ganska snabbt. Alltså man kom in i den här en speciell mode liksom, där man liksom, ja, det är en speciell känsla liksom, när man känner sig manad av Gud att göra någonting, och det är någonting som man verkligen brinner för att tro på. Så jag skrev också den där på ganska kort tid och ägnade mycket tid och kände att jag fick mycket nya idéer och nya infallsvinklar. Och det finns en hel del bra grejer faktiskt i boken, måste jag säga.
Men det är värd att läsa om.
Lite marknadsföringen.
Ja, jag vill marknadsföra den.
Ja, absolut, det är fritt fram.
Den heter What Lack I Yet. Men det vittnar också på lite grann hur jag såg på mig själv. Jag upplevde att någonting fattades mig. Och det blir ju då i den här rörelsen då, som växte kring neofundamentalismen, så blir det liksom den stora saken. Vilka här har fått sin second comforter, som man pratar om det. Den andra liksom, tröstaren.
Det låter lite elitistiskt i mina
öron. Det blir ju det, för samtidigt så är det väldigt tillgängligt för alla. Det är ju tanken. Alla kan få det, även den lägsta av oss.
Men det är bara några duktiga som lyckas.
Ja, fast då har man ju skriften som säger att liksom, det är inte de, alltså, de som tror att de är duktiga, det är de som inte får det. Utan det är de som är ödmjuka som får det. Så att det finns ju som ingen sån. Det har ingenting med rikedom eller utbildning att göra. Utan att ha med liksom din ödmjukhet och din förutsamhet och din öppenhet för det gudomliga att göra. Så att visst, det blir någon slags elitism som kan vara liksom upp- och nervänd på ett sätt utifrån hur vi ser på det idag. Hierarkin är vänds.
I vilket känsla- och sinnestillstånd var du efter att du hade släppt den här boken? Du var fortfarande troende och det här drev dig framåt att... du ska nå topp level eller...
Ja,
du var inte i vredesmod eller ilska?
Nej, jag var alltså, inte i förhållande till mormonismen som sådan. Nej. Utan jag var väldigt liksom, investerad och... Men jag var ju väldigt... vad ska man säga?
Du var märkt i församlingen.
Det kan man säga. Mm. Och jag kände inte särskilt mycket liksom, positivt när jag gick till kyrkan. Utan jag kom ju hem oftast och var liksom ganska upprörd, frustrerad, förbannad ibland. Liksom.
Mm.
För medan mitt dogmatiska jag som har läst mycket och skrivit lite böcker satt ju då och lyssnade på andra människor som utifrån sina hjärtan och sin totala övertygelse berättade om saker som de trodde på och verkligen var övertygade om var sanna och kunde sitta och känna att de snackar skit.
Mm.
De vet inte vad de pratar om. De har ingen aning. Det är som dagisnivå liksom. Så jag satt och var väldigt, väldigt dömande mot de här människorna som bara hade goda uppsåt.
Och inte för att hänga ut människor så, utan som du sa innan, det här kan ju precis lika väl och förmodligen ha varit så att det här var något som du upplevde och kände mer än att du liksom möttes av märkt i församlingen. Alltså, det är ju hur man upplever det.
Absolut.
Vad man kommer med för känsla en morgon kan ju helt vara beroende på hur man upplever människor den dagen.
Mm.
Så att det kan ju vara någonting man bär på själv.
Absolut. Nej, men det blir en självuppfyllande profetia. Att jag tror att de andra tror att jag är negativt inställd. Då kommer jag inte vara jättepositiv.
Mm.
Så att det blev liksom inte en bra match liksom, mellan mig och församlingen. Så. Samtidigt var det ingen som var otrevlig på något sätt.
Jag var ju där och vi hade ju trevligt, ja, och jag.
Absolut.
Vi satt på bänkarna och surrade. Och...
Ja, visst. Och då har hon ett TED-tal där hon beskriver, och hon frågar sina elever då hur det känns att ha fel. Och då säger någon av dem, men det är pinsamt. Och någon annan säger, men det är skämmigt, det är jobbigt. Och så säger hon då till dem att, men nu svarar ni på fel fråga. Jag frågar hur det känns att ha fel, inte hur det känns att få reda på att man har fel. För att ha fel känns precis likadant som att ha rätt. Tills du får reda på att du har fel.
Mm. Ja.
Så känslan för någonting säger ingenting om sakomständigheten som sådan, alltså om det är rätt eller fel. Vi har ju många som då tror att jorden är platt och de känner jättegott för det, och så vet alla andra att det är inte så.
Mm.
Eller man tror att
det finns ingen korrelation mellan känsla och verklighet.
Nej. Precis.
Behöver inte finnas.
Det behöver inte finnas, nej. Det behöver inte finnas, så är det. Och så har ju Kent, rockgruppen Kent, har också några rader i en sång från Isola-plattan som är mycket bra. Och där han sjunger då, Jocke Berg, att tänk om jag har fel.
Det är bra.
Jag kan ha fel.
Mm.
Och här någonstans då, nu pratar vi 4 år sedan, 3,5 år sedan kanske, börjar liksom den här dogmatiska liksom skyddsrustningen då som jag har på mig bara lite krackelera att jag kanske inte har rätt i min idé om Gud. Om Jesus, så skrämmande som det kan vara liksom, i en kyrka som professerar att de är liksom Jesus liksom, egna kyrka. Och jag kanske inte har rätt om egentligen någonting alls. Det, på något sätt smyger det sig in ett behov eller en möjlighet att vara ödmjuk.
Mm.
Jag har stött också på ett annat citat som egentligen borde ha varit med på ert program här.
Citat. Vi får lägga till här nu.
Ja, vi får lägga till här. Alltså, och kanske lite tamburin eller vad vi nu har.
Ja, tamburin.
Lite panflöjt kanske.
Är det värt en tamburin då?
Jag kanske ska säga det först innan vi tar tamburin.
Nej, men man ska ta tamburin innan. Så nu kommer insiktstamburin här då. Och så kommer citatet.
You cannot reason a person out of something they didn't reason themselves into.
Det kommer jag ihåg när du berättade för mig.
Ja. Och det är bra fortfarande.
Mm.
Och det här innebär ju då att om du har en övertygelse som du har kommit till på rationella grunder, så kan du på rationella grunder komma till en annan uppfattning.
Mm.
Men om din ståndpunkt, din övertygelse, ditt vittnesbörd som vi pratar om i kyrkan, är baserat på din känsla, du har upplevt någonting som du då tolkar som en bekräftelse på en idé,
mm.
då kan inte rationella argument egentligen förändra det.
Mm.
Det funkar inte.
Om jag säger att jag tror på detta därför att jag har känt det här, då blir det ju svårt att föra en, du menar, en logisk, rationell diskussion.
Ja.
Om det som, för jag har ju känt att det är så här. Och vad
då
ska du säga då?
Logiken.
Ja. Ja, precis. Det finns ingen logik som kan bita Nej. Mot en känsla. Det blir svårt.
Ja.
Det blir svårt. Men man vill gärna
pratade du lite om Anton i förra avsnittet också, om det här med religiösa samling som ska diskutera dogmer och så.
Ja, sätter man precis ett par ledare från olika religioner så säger en, så här är det. Och det är bara så. Då är liksom diskussionen stängd. För jag vet att det är så.
Ja.
Så då fick det dig till en viss ödmjukhet, sa du som...
Ja, det är som det börjar krypa in någon form av liksom insikt om att eller begynnande insikt om att kanske finns någonting här som jag helt har missuppfattat liksom. Mm. Dogmatismen eller dogmatiken i mig fick sig en liten törn. Jag började då glida ur liksom, kyrkan liksom, att jag slutade gå och kände mig inte riktigt liksom, det här är nog ingenting för mig. Och var väl mer eller mindre så här inaktiv, alltså, hade, liksom, gick inte. Och det var egentligen av självbevarelsedrift. Jag kom hem från söndagarna och var förbannad.
Mm.
Jag tyckte det var så mycket, du vet, att det var så, jag var så otillfredsställd.
Mm.
Till den grad att jag var liksom arg när jag kom hem liksom. Och det blev liksom inget bra. Är man arg när man kommer hem från någonting sånt där, då ska man nog inte gå dit, va? Utan då får man sitta och fundera på vad det är jag blir arg över. Så får man på sätt vara lite metakognitiv där.
Du gick in i små tankestormar helt enkelt på kyrkan.
Ja, det var det. Och jag upplevde nog inte att det var mitt fel. Men samtidigt så var det ju mitt... jag filtrerar ju det här genom mina tankar. Så att, och det kommer vi till. För det här någonstans börjar liksom... Vi närmar oss brytpunkten eller liksom frälsningen som jag upplevde det.
Mm.
Och då... är jag på Facebook och så är det någon tråd då i den här som neofundamentalistiska gruppen. Och så är det ett citat då som jag verkligen kände talade till mig. Här är det någonting som händer i det här citatet. Jag tyckte det var väldigt, väldigt spännande och jag kände mig dragen till det. Och så var det att den här killen som lagt ut det då, han länkade sen då till ett samtal. Eller till en ljudfil ska jag säga. Och jag hade lyssnat i 45 minuter på det här samtalet och upplevde att allting förändras. Man kan likna det kanske inte vid din upplevelse med principerna. När principerna kom in, det var så här, det här är någonting helt annat, men som inte är helt annat. Men det ger mig ett helt annat djup och perspektiv och en helt annan ingång till allt som händer.
Det var som att du såg din värld omkring dig lite på ett nytt sätt då, i den här...
Men ett paradigmskifte.
Ja. Det fanns någonting som inte fanns förut, för att citera Skönheten och
Odjuret. Ja, och det är det vi brukar prata lite grann, någon form av insikt då som kom. Ja.
Aha, var det. Men själva grundidén som vi också tangerar på det här med principerna... tar han från första kapitlerna i första Mosebok. Där han pratar om Edens lustgård. Då har vi två träd. Vi har kunskapens träd på gott och ont. Och vi har livets träd. Och kunskapens träd. det är ett träd av dualism. Där har vi gott och ont, vi har rätt och fel, ideala, icke-ideala, synd, rättfärdighet. Eller rättfärdighet, orättfärdighet. Vi har ljus, mörker. Vi har alla de här motsatserna. Medan vi då i livets träd har monism. Alltså att allting är ett. Och så som den här då berättelsen utspelar sig, så är det att Adam och Eva sätts i den här lustgården och de får inte äta av kunskapens träd. För när de äter av kunskapens träd, säger berättelsen, eller säger Gud och varnar dem att då kommer ni att dö. Det finns alltså inget liv i kunskapens träd. I dualismen finns inget liv. Medan då i livets träd, där får de äta av, för där dör man inte, utan där är det liv. Och när de då väl har ätit av dualismen, dualismens träd, eller kunskapens träd, de har ätit den här dualistiska frukten, då kan de inte längre komma åt livets träd. De är uteslutna för det. Om inte de då tar sig förbi ängen och änglar och ett flammande svärd, så de ska sätta och skydda den här vägen. För man kan inte blanda ihop träden, de kanske inte existerar samtidigt. Antingen är det dualism eller så är det monism. Och där befinner sig alla människor. Den här världen befinner sig i den här, liksom, i Edens lustgård. Så att Edens lustgård och Adam och Eva, jag tror inte nödvändigtvis att det är en historisk händelse. Men jag tror att den händer varje dag. För det är våra livsvillkor på något sätt. Det är där liksom vårt liv utspelar sig. Och utmaningen då, när vi lever i kunskapens träd, som i princip alla människor gör, det är att vi lever livet med jämförelsen, med dömandet som måttstock eller som utgångspunkt. Vi jämför allting som händer med vår idé om hur det borde vara. Mm. Vi jämför oss själva med vår idé om hur vi borde vara. Mm. Andra med en idé om hur det borde vara. Och de här idéerna då är inte bara sådana som vi själva hittar på, utan det är också sådana som kommer från media och från filmer och från alla möjliga håll. Som säger att vi ska ha det här BMI, vi ska ha den här formen, vi ska ha den här utbildningen, vi ska ha de här pengarna och vi ska ha så här och så vidare. Så det finns mycket olika många olika måttstockar att döma sig själv mot och sina medmänniskor mot. Men många av de här idéerna skapar vi också själva. Och där sitter jag då tidigare i kyrkan och dömer de som står där och talar. Utifrån min idé om att de borde tala och tycka och förstå och undervisa på ett annat sätt än vad de gör. Mm. Vilket innebär att jag sitter och dömer då verkligheten mot min idé om hur verkligheten borde vara. Att jag är min enfald, som knappt har någon aning om att det liv jag lever är det liv som jag borde leva. Ska jag sitta och säga att någon annans liv inte är som det borde vara? Mm. Hur vet jag det?
Mm.
Och hur vet jag att kyrkan inte borde vara som den är? Hur vet jag att Josef Smith inte borde ha gjort X eller Y? Hur vet jag att någonting är eller inte borde vara som det inte är?
Ja, och vem är jag att säga att en människa inte kan leva sitt liv och vara jättelycklig i kyrkan?
Ja,
vem är jag att säga att inte det skulle vara en bra lösning eller ett bra sätt att leva på? Det är klart att det finns människor som är kvar i kyrkan som fortfarande lever jättetrevliga och bra liv och tror på det som jag trodde på förut, som jag kanske inte tror på längre, men det spelar egentligen ingen roll vad man tror på. Det enda man kan veta, som jag ser det nu, det är att man tror på massa saker, och allt man tror och tänker, det är det man tror och tänker. Och det är inte verkligheten, utan det är vår upplevelse som vi har. Och vad är det då som säger att man inte kan vara i kyrkan och ha en trevlig upplevelse där också?
Så är det verkligen. Alltså, det är det att alla får ju ha sin upplevelse och är ju berättigade den. Och jag kan inte säga att någon annan borde vara på någon annan plats än där de är. När någon står uppe i en talarstol eller håller en lektion och verkligen talar och uttrycker sig ur sitt hjärta och sin övertygelse, då är det deras verklighet. Ja. Det är deras existens. Och då får inte jag sitta och döma den. Och det var det jag gjorde mycket, och det var därför man blir frustrerad.
Det blir otrevligare för dig själv.
Verkligen.
Ja.
Verkligen, för det skapas ju då en ångest när man alltid ska jämföra det som är med ens idé om hur det borde vara. För du kan aldrig komma dit. Man kan alltid göra lite mer, du kan träna lite hårdare, äta lite nyttigare. Alltså det finns så många sätt att vara en lite bättre mormon, AIK-are, alltså människa. Mm. Man kan alltid döma sig själv mot någon form av måttstock, vilket innebär att du aldrig kommer komma fram. Alltså du kommer alltid komma kort och aldrig hitta ditt liv.
Nej, om man ser livet som en tävling, som ett förbättringsprojekt.
Ja.
Ja, om man ser livet så blir det lite på det sättet.
Precis, du ska leva upp till någon form av ideal som någon annan har satt, som du själv har bestämt. Och det är ett otroligt farligt spel att spela, för du kommer aldrig komma fram. när man då lever i kunskapens träd, då finns det någon form av resistance, ett motstånd mot det som är. Man vill inte acceptera livet, verkligheten som det tar sig uttryck just nu. Utan man vill, och man, i sitt sinne så försöker man liksom vränga liksom verkligheten till något annat än vad det är. Och det går inte. Och då skapas det en väldigt stor ångest där man inte riktigt kan leva. För att
och vara närvarande.
Man kan inte vara närvarande i det som är, för att det ska ju vara på ett annat sätt. Och vissa saker kan vi förändra, absolut. Och det har vi pratat om tidigare, man kan förändra vissa saker. Och det bör man göra. Kan man inte förändra det, då får man acceptera att nu är det så här. Nu sprutar vattnet här i badrummet, jag kan visst inte stänga av det. Röret har sprungit läck, va?
Då är det svårt att ha sinnesfrid.
Då är det svårt att ha sinnesfrid. Men kan jag inte stänga av vattnet, då får jag på sätt hantera det. Då kan jag ta fram och kanske hitta något annat rör som man kanske kan avleda det här med. Alltså på något sätt acceptera.
Man får inleda någon form av intressant projekt, kan man säga.
Ja, precis. Precis, så det kanske var redo att lägga och renovera hur som helst, så
det var. Man kan se det på olika sätt, ja absolut. Och vilken tur, vi skulle ändå renovera toan. Nu fick vi liksom tummen ur här då.
Ja, att sitta och döma det och vara arg över någonting som man inte kan förändra är ju ännu mer korkat liksom, än att bara säga okej, nu var det så här det var.
Som du säger, när du sitter i kyrkan och dömer människor då, utifrån dina parametrar som du har hittat, och tycker att de ska leva upp till dina parametrar och så, ungefär som, då, det, för din egen del då. Det är ju en ganska låg kvalitet av tänkande. Verkligen. När man tänker på det sättet. Mm. Så håller ju inte barn på riktigt. De sitter ju, utan de går in nyfiket med ett öppet sinne. Det är skillnad. Mm. Att gå in i en situation med ett öppet sinne. Det vill säga att jag vet inte, jag dömer inte exakt hur det ska vara här eller vad det ska bli. Jag har inte massa förväntningar, utan jag går in här nu och ser vad är det som händer här nu. Mm. Vad är det som ska hända här? Och så går man in i situationen och så går man in i det som händer och så upplever man det och så hittar man på något tillsammans. Det är ju ett fritt sinne, ett öppet sinne. Mm. Medan sitter man och tittar på människor då, och man tycker att de ska bese sig, de ska vara så, de borde vara mer som jag tycker. Eller man sitter, det är ett intellektuellt projekt. Det är ett intellektuellt projekt.
Och det är ett dogmatiskt projekt. Ja. Men det är dogmatiskt på andra sätt än idéer. Ja. Utan man sitter och dömer. Och det är liksom, det funkar inte. Jag tror inte att det finns riktig glädje i det där. Om man då jämför det här trädet, om man då sätter livets träd i relation, då, där finns det flow, det finns följsamhet, det finns acceptans, det finns närvaro, det finns icke-dömande. Och det här tycker jag, liksom, det finns stöd av det liksom i Bibeln. Jesus pratar om att man inte ska döma. Mm. Alltså, och vi pratar om att man kommer bli fördömd av sina egna tankar och det finns ett helvete. Men helvetet är det vi skapar i våra tankar. Det finns en illusion och det är det som är fallet. När vi lever i illusionen av att vi är separerade från Gud och att vi behöver döma oss själva och andra, då är vi fallna. Men när vi inser att vi alla är ett, vi hör ihop. Allting i livet hör till livet. Ljus och mörker, glädje och sorg. Det är olika faser, det är upp och ner på berg- och dalbanan.
Nu är du uppe på princip nummer ett.
Precis. För när vi inser att det hör ihop, att allting är en del av helheten. Mm. Man kan säga så här, allt som är på internet, så hemskt som det kan vara, så fint som det kan vara, är fortfarande del av samma internet.
När jag tittar på en bra film, vi säger drama, som har allting. Den har humor, den har sorg, den har allt möjligt, ilska, den har massa saker. Det är ju inte så att jag sitter och spolar allting som är lite obekvämt. För att nu är det jobbigt, nu gråter de här. Utan när jag tittar på en film så vill jag uppleva hela filmen. Så jag vill uppleva de här scenerna, jag vill känna de här känslorna. Även det sorgliga. Allting vill jag uppleva. Jag vill uppleva hela filmen. Och då ibland tänker jag, tänk om man skulle kunna se livet på samma sätt. Att livet är ett spektrum av alla upplevelser. Alltså, det är bara för att jag inte är glad en dag, så är det inget fel på det.
Just det.
Det är inget fel på att jag inte är glad en dag. Det är en del av livsupplevelsen att vakna upp och vara deppig också. Och att bara den vetskapen om att det som gör att jag är deppig nu, det är att det har pågått någonting i mitt tänkande. Det kan vara en mardröm jag haft, eller det kan vara något som pågår utan att jag lägger märke till. Det var undermedvetet tänkande som ligger och snurrar som jag inte ger någon uppmärksamhet till. Men det pågår något tänkande som gör att jag känner på ett visst sätt. Det är allt som händer. Och när jag vet om det då behöver jag inte längre fråga mig varför jag vaknar upp och känner mig deppig. Då behöver jag inte hitta någon förklaring till det. Och det är hjälpsamt. Därför att då kan jag gå till jobbet och ta på mig regnkläder fastän det regnar. Och göra mitt jobb ändå. fast jag inte känner mig på topp eller känner mig jätteglad. Och livet är ett spektrum av massa olika upplevelser. Och jag använder ofta barnen som exempel. Tittar man på dem så går ju de in i alla upplevelser med närvaro. Mm. De är ledsna, de är ledsna, de är glada, de är glada. Men de hoppar från upplevelse till upplevelse väldigt graciöst.
Mm.
Man har väldigt lite analys kring sin upplevelse, utan de upplever en sak. Och så upplever de den saken och så hoppar de vidare ganska fort till nästa upplevelse. Och så väldigt graciöst går de genom livet, barnen.
Dröjer sig inte riktigt kvar. Nej. Nej, man blir fri. Man blir fri.
Man är fri, precis. Mm. Det är hur jag ser att vara fri. Och det är att ha ett fritt sinne med så lite förväntningar, med så lite dömande då, som du pratar om där. Utan när vi är närvarande, då är vi nyfikna på vad som händer. Då sitter du där i kyrkan och lyssnar på dem och är nyfikna på vad de säger. Aha, undrar varför de tänker så. Har han den tanken? Undrar vad han kommer, undrar hur han tänker. Du är nyfiken på vad människor vill säga och var de kommer ifrån, vad de tycker, vad de tänker. Du har ingen agenda att få människor att tycka som du gör för att du vet bäst. Det är inte det handlar om när man är i närvaro.
Precis.
Det är något annat.
Så är det. Kan man komma från det perspektivet så tror jag det är mycket lättare att leva. Och det var där jag till slut landade och kände att från det här nya perspektivet så känner jag att jag kan ta mig an kyrkan igen. Jag ville liksom då ta mig tillbaka för att känna att jag behöver inte döma kyrkan. Jag behöver inte värdera det som händer. Mm. Jag kan bara acceptera och följa med i det. Uppleva det här flowet.
Det är fint tycker jag.
Ja, det är fint. Och
komma dit.
Ja, och det var liksom så här frigörande. Jag kände att jag blev liksom fri på ett sätt jag aldrig hade varit förut.
Mm.
Och jag hörde av mig då till ledarna i då både församling och i staven då, som är liksom den här kyrkoorganisationen över församlingen. Och sa att jag ville vara med igen. Jag vill vara med och bidra och vara en del av församlingen för att jag känner att det är ett annat sammanhang som jag är bekväm med och som känner att jag kan bidra i.
Och hur togs det emot då?
Ja, det är ju klart att... Eller det togs emot positivt.
Mm.
Här kommer jag som ett vilset får som ville komma tillbaka till follan.
Liksom.
Redo för botgöring. Ja, så att jag behövde ju på något sätt liksom, göra en pudel... i det hela och fick till slut tillbaka min tempelrekommendation, tempeldräkt och det här mormonidiet.
Men det måste jag säga, det tycker jag är väldigt stort just det där att vara i det här och sen hitta tillbaka till det här igen och i någon slags perspektiv av att det spelar inte så himla stor roll vad andra människor tycker och tänker. Det hittar på allting, men det är vackert ändå på något sätt. För vi skapar ju allting. Genom våra tankar så skapar vi vår verklighet. Och... du får inte ge mig
lugn nu, gubben. Vadå verklighet? Vad snackar du om? Att inget är sant? Ha? Jag tror jag har lite koll på vad som är sant.
Vadå? Du tänker... Satte du dig in i lyssnarnas perspektiv där? Och så att det blir för flummigt, eller?
Nej, men... Kör på. Ta det lite lugnare och kör
nej,
på.
Nej, jag ville bara flika in där.
Mm. Ja, det vackra är ju den här frigörelsen från dömande.
Mm.
Och man kan tänka sig så här att... Eller man kan fråga... Du skulle kunna fråga mig... Förlät du kyrkan... För allting som du då tyckte var fel eller som du inte höll med om. Nej, det fanns ingenting att förlåta.
Mm.
För det fanns ingen som hade gjort något som de inte borde ha gjort. Eller jag kunde inte säga i alla fall definitivt att här har någon agerat fel.
Alla människor gör så bra de kan utifrån sitt eget tänkande för stunden.
Mm.
Så är det nog.
Det som ser vettigt ut för den individen.
Ja, precis. Mm. Och sen kan vi då långt senare värdera det utifrån liksom, dagens moraliska
måste. Ja, det är mycket lättare. Ja,
det är superenkelt. Mm, ja. Alla vet ju hur en match skulle spelas liksom, i
två timmar. På läktaren.
Ja, jättelätt, ja visst.
Och jag försökte då komma tillbaka, fick min temporekommendation. Och sen så tog det ett tag innan jag... Det blev lite fördröjning i det här med att jag skulle få ett nytt uppdrag, ett nytt ämbete liksom, i församlingen då. Då blev det så att jag blev av med min temporekommendation igen.
Mm.
Hör och häpna.
Det var ju tarvligt.
Det var verkligen tarvligt. Och man kan undra då, vad hittade jag på den här gången?
Ja.
Och egentligen inte så mycket. Det var egentligen mer ett missförstånd det handlade om. Utan det var ju så att när jag fick tillbaka min temperrekommendation så hade min lokala ledare uppfattat att jag hade lovat att göra en viss sak. Mm. Jag uppfattade det däremot som att jag skulle seriöst överväga att göra det som han tyckte att jag borde göra.
Mm.
Och jag valde då att inte göra det som han tyckte att jag borde göra.
Och det är skillnad på att säga, men då gör du detta. Säger man, ja men jag ska kolla på det.
Precis, jag skulle kolla.
Eller jag går och gör det.
Ja, jag skulle kolla på det. Och så kollade jag på det och sa att jag gör det inte.
Du gav ett politikersvar kan man säga.
Det stod så långt skulle jag
verkligen inte gå. Vi kan kika på det. Jag kikar på det.
Vi kan kika på det.
Precis. Och då kom det i alla fall fram att jag inte hade gjort det som han tyckte. Och han uppfattade det som att jag fick min temporekommendation tillbaka på felaktiga grunder. Att jag hade på något sätt liksom spelat fulspel.
Mm.
Och han tog då temporekommendationen ifrån mig igen. Och det kändes lite som ett antiklimax. Här gick jag och liksom ville vara tillbaka. Jag försökte bidra så gott jag kunde. Jag försökte verkligen liksom lägga band på mig själv under lektioner och sådär. För att inte liksom säga saker som andra människor inte ville höra. Alltså någonstans finns det ju en
Som skrämmer andra
precis,
människor.
Precis, skrämmer. Alltså att utmana människor, absolut. Det har jag inget emot. Men att komma in och säga saker som läraren inte kan hantera och som de andra inte riktigt behöver höra. För att det inte är där de är. Det är liksom det försökte jag verkligen undvika. Och jag kände därefter att det blev liksom, alltså intresset av att vara med blev svalare. Ganska betänkligt.
Mm.
Och till slut så kom ju corona lite lägligt också och gjorde slut på alla möten helt enkelt.
Mm.
Vilket innebär att inte gå till kyrkan var ju ganska odramatiskt.
Mm.
Men jag han faktiskt, eller han, låter ju som att det var liksom tur.
Fade ut innan.
Men jag gick ur kyrkan innan.
Mm. Ja, du har gått ur nu då formellt.
Ja. Och det ska man säga.
Jag måste säga att det var lite antiklimax för mig där. Jag hade väntat. Det var lite så positivt slut. Tänk om man skulle liksom komma tillbaka till kyrkan där. Det hade varit lite häftigt slut på sagan. Men så blev det inte så ändå.
Nej, det blev inte så.
Men det blev ännu häftigare för han har ju omfamnat tanken om livets träd. Som jag skulle säga nästan är synonym med principerna.
Och jag tror att livets träd är... Det växer inom oss. Och har jag då livets träd inom mig, då upplever jag att det blir en... Mitt förstånd upplyses. Jag får, min själ utvidgas. Och jag upplever
mitt humör går upp.
Mm.
Mitt humör går upp. För att man upplever att det finns inte så mycket att vara ledsen över.
Det är som det är och det blir som det blir.
Ja, och man kan påverka och göra mycket för att förändra det. Men man får också bara inse att här är jag, och nu känns det så här. Och varför känner jag så här? Jo, men det är för att jag tänker så här. Okej, men då kanske jag kan sluta försöka sluta tänka så.
Mm.
Och det gör ju att jag behöver inte lämna i bitterhet. Jag är inte bitter mot kyrkan på något sätt. Utan jag kan se att jag kan vara tacksam mot ganska mycket positivt som har hänt och som jag har fått. Och ser att livet är bra.
Mm.
Alltså, mitt liv är fantastiskt. Det är så mycket som är så bra i mitt liv.
Jag tycker det låter också som du skulle behöva kanske vara lite snäll mot dig själv. Alltså, du har ju gått och haft en story i ditt huvud ganska länge om att du måste leva upp till massa saker och så, som du inte känt att du har kunnat och så, och kämpat väldigt mycket med det. Och att landa i då, som du säger, att få vara fri.
Ja.
Att få vara fri och känna att jag är helt okränkbar i mig själv. Jag behöver inte uppnå någonting, jag behöver inte uppbåda någonting för att liksom vara okej i någons ögon eller så. Eller för att
öka i värde,
utan jag har en okränkbarhet bakom allt mitt tänkande och allt som pågår, allt jag hittar på. Allt konstiga saker man kan hitta på, det är också mycket konstiga saker i huvudet. Bakom allt det där så finns det någon slags okränkbarhet, och där vill jag identifiera mig. Mm. Där vill jag vila. Och det känns ju lite grann som att du har tittat i den riktningen, tycker jag, när du pratar.
Absolut. Det är verkligen dit jag känner att tankarna rör sig mest. Att jag är mer snäll mot mig själv, för att jag vet inte, eller jag har ingen måttstock att döma mig själv efter på samma sätt.
Mm.
Eller givetvis finns det en sån allmän moralisk att man ska ta hand om man har omkring sig och vara vänlig. Men i övrigt så är jag mycket snällare mot mig själv.
Mm.
Och känner en väldigt frihet i det. Och jag känner att det om något är någonting jag vill förmedla till mina barn.
Mm.
Och det i sig också en utmaning då att gå en ny väg, att byta ny mark. Jag menar, jag har ingen upplevelse eller ingen erfarenhet av att växa upp utanför den här kyrkan.
Mm.
Och att uppfostra barn utanför kyrkan är ju i sig en ganska stor utmaning och källa till rädsla och tankar och oro som gör att man kanske då skulle hellre vilja ta det säkra för det osäkra och gå tillbaka till kyrkan bara för att ja, då vet man i alla fall vad man har. Liksom. Mm.
Jag tänker lite på Maria, min sambo då. Hon är ju uppvuxen utan någon religiös tillhörighet och så. Och när jag tittar på hur hon har växt upp och sådär, man fick ju höra storyn mycket i kyrkan att om man inte har kyrkan som liksom pelar i livet så kommer man gå vilse och man kommer att bli olycklig och sådär, va. Det är ju ett narrativ som finns som inte alls är sant. Det är väldigt mycket påhitt skulle jag säga. Tittar jag runt omkring mig så har jag massa vänner som är hur underbara som helst och har hittat mycket andlighet och mycket, eller bara trivs väldigt bra med livet. Och tittar man på Maria så har ju hon har en mamma som är väldigt, vad ska man säga, omtänksam och kärleksfull. Men hon har inte varit särskilt hård i sin uppfostran. Utan hon har varit väldigt mjuk och låtit Maria göra dumma grejer.
Mm.
Maria har gjort mycket dumma grejer, vet du. Hon har ju supit till ibland så att det står härliga till. Och så. Det får man ändå, det tror jag att hon accepterar att jag säger här. Barn kan göra dumma grejer, absolut. Men någonstans då tror jag att det jag tänker på barnuppfostran och så som du pratar om. Det är ju då att ger man sina barn sin fulla närvaro och kärlek så kan man inte göra så mycket mer. Så tror jag som förälder att man lite grann också får vila i det som blir. Ja. Man måste acceptera att man faktiskt inte kan styra allting i livet. Utan man måste acceptera att livet tar en dit det tar en.
Mm.
Och det gäller även mina barn. Det gäller även min dotter. Att livet kommer ta henne dit det vill. Men jag vill ju, det jag känner att jag kan ge henne, det är min fulla närvaro och kärlek.
Och jag tror att den kärleken kanske kan vara extra stark och ganska skamavfärdande, eller vad ska man säga, en kärlek som verkligen trycker ifrån skam eller blir någon slags motgift till skam är just den kärleken och totala tillhörigheter som man kan känna just när man har gjort de här misstagen.
Mm.
Att då ha satt sig i skiten men plockas därifrån.
Mm.
Kom nu.
Mm.
Nu tar jag med dig. Jag bär dig på mina axlar.
Mm.
Jag hämtar finns där, dig mitt liksom i natten. Du är dyngrak. Liksom. Jag hjälper dig att kräkas här längs med vägen.
Mm.
Men att då som ungdom, som barn eller som vuxen, som människa får känna att även i det läget, eller till och med då, var hon här.
Mm.
Men för mig som växte upp var det att jag vill inte sätta mig i en situation. För då vet jag inte vad som kommer hända.
Mm.
Och det är djupt olyckligt. Och jag tror att det var mer i mitt huvud än det faktiskt var så.
Mm.
När jag pratade med mina föräldrar efteråt så säger man, oj vad synd att du tänkte så. För att det var inte så vi såg på det.
Nej, precis. Det var ju din upplevelse.
Det var min upplevelse.
Och så. Så, att...
så går vi genom livet och tror på våra egna upplevelser. Tills vi inser att vi inte behöver göra det längre.
Tills vi inser att det är en stor, fet film.
Ja, att det är en illusion. Ja. Vi lever en illusion och vi tror på den. Ja. För att vi inte vet att vi inte måste.
Ja.
Men när vi genomskådar den så att, vänta lite nu, det finns ett varande utan illusion.
Mm.
Då kan man plötsligt bli lite friare och vara nyfiken.
Ja. Men det är inte konstigt tycker jag att vi tror på den, för att tankarna ser ju så otroligt verkliga ut för oss. Vi ser ju inte som att varenda människa på det här jordklotet går runt i sin egna tankevärld. Som är påhittad, totalt, skapad av individuellt. Och man går runt i den världen och så ser det ut som verkligheten för oss. Och det gör ju det. För tankarna kommer ju till liv när de kommer. Och via vårt medvetande så blir de levande för oss. Och så känner vi vad vi tänker. Så känslorna gör ju att det blir ännu mer kraftfullt då. Att det ser verkligen sant ut. Men för mig då så har den här förståelsen att det jag tänker faktiskt inte är sant. Utan det jag tänker, det är bara vad jag tänker.
Och just därför tycker jag att någon borde lyssna på den här podden. Vi borde ha några lyssnare.
Men några lyssnare nog. Vi har 66 tror jag per idag följare på Instagram.
Det är väl 750 lyssningar har vi fått nu.
Ja, 750 ja, för tag sen till och med. Nu är vi säkert uppe i 800-900.
Okay, ja, då är det inte så illa.
Så, så illa är det inte. Nej, och vi växer så att vem vet.
Vi växer, aldrig, absolut. Så jag tycker att just det ni försöker förmedla är ju klokt. Och jag tror att det är någonting som vi skulle må bra av som människor generellt, alltså generellt, men också som ett samhälle. Ja. Jag tycker att ni gör rätt i att fortsätta och försöka sprida det ordet och uppmuntra människor att bli lite mer metakognitiva, fundera lite mer på vad är det jag tänker, varför tänker jag som jag gör, behöver jag tro på de tankarna, var kommer de ifrån?
Metakognitiv, det var ett häftigt ord.
Metakognitiv, det är en väldigt viktig del av läroplaner idag i skolan, att man ska vara medveten om hur man lär sig saker och hur man tänker om saker. Mm. Och jag tror att det är vettigt för gymnasieelever, men också vettigt för alla vuxna att tänka på sitt tänkande. Då kan vi börja inse att tänk om jag har fel.
Tänk om jag har fel.
Mycket bra låt.
Men tack för uppmuntran, Christian. Vi har ju väldigt trevligt med det här, jag och Isak, och vi har känt att det har gett en sån positiv inverkan i våra liv också, att se hur vi skapar våra egna upplevelser. Och känns som att du på den resan du tog, som inte var helt lik våra kanske resor ur det här, ändå slutar lite i samma ände.
Ja.
Man kan uttrycka det på olika sätt, men det känns som att kärnan i det är lite samma. Precis som många andra stora profiler och föreläsare pratar om detta, men kanske i andra ordalag. Så är liksom det vi gör är att man pekar åt ett håll där det finns något.
Man tittar i en riktning, och tittar man då på principerna, så är det ju att principen är också bara en ord. Det är ju ord. Det Sidney Banks försökte göra när han formulerade principerna, att han såg någonting på riktigt, inte bara intellektuellt. Han säger ju själv då, det är inte det jag berättar om, det är inte de här orden som är sanna, utan jag försöker att peka folk i en riktning, titta åt det här hållet. Och det känns lite som att vi tittar åt samma håll, och det finns många människor som tittar åt det här hållet, och det är egentligen det vi vill, som du säger då. Det skulle nog behövas, speciellt, vi vet ju att ungdomar idag mycket mår dåligt och så, och ja, det är många mår dåligt där ute i samhället, och jag tror att det här skulle hjälpa många människor om de förstod detta. Det är jag helt övertygad om. Och det är lite den drivkraften som vi känner att vi har med den här podden, är att vi ser att det här skulle vara viktigt för människor att förstå, och därför så pratar vi om det. Och sen vill vi heller inte pracka på någon någonting. Men vi känner att det är viktigt, och det är därför vi pratar om det.
Och det där måste vara en bra not att avsluta på.
Vad säger du då? That's a wrap.
Tack för den här gången.
Tack så mycket.